Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
Hörrni, det är oroligt i världen. Och det är oroligt på många sätt, kanske också i våra egna liv. Och man kan fundera över hur ska vi leva? Vad ska vi ägna oss åt? Vad ska vi prioritera och fokusera i allt det som händer just nu? Vad ska vi ge vidare till våra barn och barnbarn och till kommande generationer? Vi är inne i en predikoserie just nu som utgår ifrån Matteus 28. Det som vi brukar kalla missionsbefallningen. Och idag så har vi kommit fram till del 3 och temat är lär dem. Och nu tänker jag att vi ska läsa den bibeltexten och vi står upp tror jag. Vi läser ifrån Matteus evangeliet kapitel 28 vers 16-20. Du kan följa med på skärmarna. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Tack Jesus för ditt ord. Och jag ber helige Ande att du skulle komma och lysa på det här ordet så att det får bli levande och tillämpbart för var och en av oss i våra liv. Tack att du är här, Jesus. Amen. Varsågod och sitt ner. Det här uppdraget som Jesus ger, det har tre delar. Och de två första delarna har Markus Adenfors, vår föreståndare, predikat om. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och förra gången handlade det om att döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och idag är det ju lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Missionsbefallningen skulle man kunna beskriva som en arbetsbeskrivning för Jesu lärjungar då, men också för oss som lever nu. Och vi vet ju det att det är väldigt bra att ha en arbetsbeskrivning när man arbetar. Så att man vet vad det är man ska göra, vad det är man ska fokusera på och vad som förväntas av en. Och här är det ganska tydligt att det handlar om att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Tidigare så hade lärjungarna fått liksom uppdraget att gå ut, men då hade det handlat bara om judarna. Nu handlade det om alla folk. Uppdraget handlade om att döpa men också att lära att hålla alla bud. Alltså vilken utmaning. Men det finns ju också ett löfte som är kopplat till detta, ett starkt löfte. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det säger han fast han skulle alldeles strax lämna dem. Så säger han ändå, jag är med er. Det Jesus säger precis innan han tas upp till himlen, det kan vi läsa i Apostlagärningarna 1 och 8. Och vi tar med oss den, för den är så viktig den versen också. Där står det så här. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Alltså man kan ju fundera över vilka var de här 11 lärjungarna som fick det här uppdraget. De hade delat livet med Jesus under 3 år. Var de så där fullärda? Hade de klarat examen nu så de var liksom riktigt, riktigt lämpade för det här uppdraget? De hade ju sett hur han hade helat många sjuka, hur han hade stillat kraftiga stormar, hur han hade delat ut mat till flera tusen hungriga fast det var bara 5 bröd och 2 fiskar. De hade fått se hur massor av människor kommit till tro. Men ändå var det ju så här att precis innan, precis de sista dagarna där, så bråkade de om vem som var den största. De somnade när de skulle be. De övergav Jesus och flydde när han som bäst behövde det. En av dem förnekade honom. Och här i vår text så står det att några av dem tvivlade. Alltså de var ganska ofullkomliga, måste man väl ändå säga. De fick uppdraget att göra Jesus känd i hela världen. Och när jag ser på deras ofullkomlighet och läser vidare i apostlagärningarna vad som sen faktiskt hände, så känner jag att det finns hopp. Det finns hopp för mig, det finns hopp för dig, det finns hopp. Därför att det här handlar inte om oss, om vår förträfflighet, utan det handlar faktiskt om vem han är. Åt mig har getts all makt, sa Jesus. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och jag är med er. Det är som att fokus flyttas ifrån oss till honom. Alla folk. Alltså, är det verkligen möjligt? Hur många människor fanns det på den här tiden när Jesus gick omkring här? Ja, det kan man ju inte exakt veta, men jag har läst en siffra. Om vi tänker att det skulle vara 300 miljoner som levde då. Det är ändå en siffra som man kan hitta. Men häng inte upp dig på de exakta siffrorna. De var 11 lärjungar. 3 miljoner människor. Hur i hela världen skulle det gå till? Ja, man får ta lite hjälp av ChatGPT. Och när man inte riktigt litar på det så får man ta hjälp av sina söner som är matematiker. Och så får man räkna. Men om vi tänker oss att 11 lärjungar vinner en ny lärjunge första året. Och så fortsätter man och vinner liksom en om året. Men de som har blivit vunna, de vinner också en om året. Då fattar ju ni att det här blir ju en sån ekvation. Hur lång tid tar det då? Jo, då skulle det ta 25 år för att nå hela världen. Vad är det som händer? Jo, på slutet så går det så extremt fort när liksom lärjungar börjar göra lärjungar. Och det blir en sån expansion. Det finns en sån otrolig kraft i när Jesus säger: lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Om man lär sig att det man har lärt sig ska man lära vidare, så blir det enorm expansion. Om vi skulle tänka att vi är 500 personer, om inte det fanns en enda troende på den här jorden. Vi är 500 personer som skulle bestämma oss för och bara med Guds hjälp liksom sätta igång det här. Och vi är 8 miljarder. Ja, men då skulle det ta 24 år innan alla på hela jorden hade hört evangelium. Jag hoppas att det är räknat rätt, men ni fattar poängen, va? Att det här är en enorm expansion om vi har förstått vad Jesus har sagt. Gå ut, lär, döp och lär. Och när vi får den här i rullning så händer någonting väldigt, väldigt starkt. Mycket av det som sprids idag är ju dåliga nyheter, eller hur? Alltså, vi kan bli alldeles beklämda på något sätt när vi ser vad som händer i vårt land och ut över världen. Hur mycket ondska, hur mycket våld, hur mycket elände som breder ut sig. I måndags när jag satt och tittade på Aktuellt så blev jag så glad. För då kom det en sån där riktigt god nyhet. Då kunde man se Sebastian eller Sebbe Staxet på Aktuellt. Och han är ju en före detta kriminell, rappare, sångare, väldigt, väldigt välkänd. Fylld av hat och hämnd. Men som har mött Jesus Kristus och fått hela sitt liv förvandlat. Vad gör han på Aktuellt? Jo, de har gjort ett reportage om hans hjälpsändningar och hans insatser i Ukraina tillsammans med ett team. Där han håller på och håller på och håller på utan att tröttna när andra gör det. Åker in, riskerar sitt liv, men ser till att människor får hjälp. Han är ute på många sätt och kom ju hit på tältmöten också 8-11 augusti. Men det där var ett sånt positivt exempel som gick bara rakt ut. Och jag tänker vilken kraft det är. Han är bara ett exempel på vad en människas liv kan förändras. Från att sprida hat och hämnd och elände till att sprida godhet och kärlek och betyda så otroligt mycket. Lär dem. Vi lär så länge vi lever, säger vi ofta. Och måtte det vara så att vi aldrig slutar att lära oss. Utan att vi lever i öppenhet och nyfikenhet. Att lära oss mer om varandra, om oss själva, om den här världen vi lever i. Men framförallt att lära oss mer om vem Jesus är och om hans ord. Jesus, han sa ju till sina lärjungar, följ mig. Och lärjungaskap, det handlar om att följa Jesus, att vara en lärling, att gå bredvid, inte bara liksom få en teoretisk kunskap utan leva med, gå bredvid teori och praktik. Det var inte ovanligt på Jesu tid med lärjungar. Men då var det ofta så här att en person frågade en rabbin, kan jag få bli din lärjunge? Och så satt man vid dennes fötter och fick kunskap. Men med Jesus var det annorlunda. Han gick ut och kallade sina lärjungar och sa, följ mig. Han valde ut sina lärjungar. Och du vet, han har kallat dig och mig också. Annars skulle du förmodligen inte suttit här idag. Någonstans så har du någon gång under livet hört på något sätt, följ mig. Och du har beslutat dig för att följa, du kanske till och med är döpt. Och har du inte liksom hört den här kallelsen förut så hör du den nu. För Jesus, han kallar varje människa att följa honom. Och om du hör hans kallelse, hans dragning, hans ord till dig, så gör du väl i att svara ja på den. Att följa honom. Skillnaden på en lärjunge som följer en mästare sådär, som har valt det själv och som det var när man skulle sitta vid en skriftlärds fötter eller en lärares fötter, var ju att man lärde sig. Och så blev man liksom fullärd. Den här personen hade inte mer att lära ut. Och så fick man gå vidare. Men med Jesus så är det ju så här. Att ju mer vi lär känna av honom. Ju mer dimensioner öppnar sig. Vi kommer aldrig att bli på det sättet fullärda. Utan ju mer vi följer honom. Ju närmare vi följer honom. Ju mer knutna blir vi till honom som person. Och han påverkar våra liv och vi blir mer och mer lika honom. Men att följa honom, det är livslångt. Och vi får följa honom ända in i evigheten. En lärjunge gör lärarens undervisning till norm för sitt eget liv. En lärjunge är inte enbart en som följer utan en som bevarar och förmedlar det han har lärt sig till andra. Och vi ska vara som det som Jesus säger, att vi ska dela med oss till andra. För många år sedan så var Mikael och jag församlingens missionärer i Uganda. Det här var på 90-talet. Och då så arbetade jag med att ha kurser för barn- och ungdomsledare. Och vi var ett team av både ugandiska lärare och pastorer och så var jag från Sverige. Och så reste vi runt i landet och hade kurser, teori och praktik. Och det som var så intressant, det var att när vi hade liksom avslutat en sån här vecka, de hade fått träna, de hade fått undervisning, var att ja, men alla gick ju hem till sina respektive byar och gjorde exakt likadant som vi hade gjort. Och det var nästan skrattretande, för det var samma gester, samma uttryck, exakt likadant, de kopierade. Men på något sätt så spred ju sig det här väldigt tydligt. Och det som jag blev så tagen av, det var att det var så självklart att om jag har lärt mig någonting så har jag inte det för mig själv, utan då ska jag lära det vidare. Vi tänker oftast precis tvärtom, att ja, men den här kunskapen är bra för mig att ha. Men tänk om vi skulle tänka att det vi har fått, liksom, att vi ska ge det vidare. Paulus, han säger till Timoteus i andra Timoteusbrevet 2:1. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Andra Timoteusbrevet 2:1. Det står också i Kolosserbrevet så här, i Kolosserbrevet 3:16, att vi ska vägleda, lära och vägleda varandra. I vilka miljöer lär vi oss? Jo, vi lär oss när vi går i skola, på universitet eller vad det nu är. Vi sitter i skolmiljöer och lär oss. Men vi vet ju att det är ju inte bara en envägskommunikation när vi lär oss någonting. Vi kan lära väldigt mycket om Bibeln. Det finns många jättebra bibelskolor vi kan gå. Vi har akademi för ledarskap och teologi där man kan gå 4 år. Man kan gå lördagskurser här. Fantastiska bra kurser. Man kan gå alfakurs, en grundkurs i kristen tro. Man kan vara med på bönekurser, man kan vara med på olika seminarier. Man kan lära sig väldigt mycket. Men en sak som vi kanske glömmer bort ibland, det är det här när vi möts i den lilla gruppen, i smågruppen. När vi delar livet med varandra, när vi samtalar utifrån Bibeln. Tänk vad vi lär oss om oss själva, om andra, om bibelordet. Hur vi kan se utifrån olika aspekter. Det är väldigt viktigt. När vi tjänar tillsammans, gör någonting praktiskt, då lär vi oss också. Lika väl som i de enskilda samtalen när vi söker liksom andlig vägledning. Och precis som du och jag alla har fått hjälp och vägledning av någon annan som har väglett oss på olika sätt, så kan vi få vara med, och tanken är att vi ska vara med och vägleda andra. Och varenda en av oss som har börjat vår vandring med Jesus, oavsett om du är väldigt ung eller du känner att du är väldigt gammal, det spelar ingen roll. Utan var och en av oss, vi kan ta med oss någon i den här lärprocessen som får vara med oss när vi ber, när vi läser Bibeln. Får se att vi har behov, vi söker förbön, alltså någon som kan få vara med oss. Jag minns när vi fick vårt första barn Josef. Han är född 1995, så han fyller ju 29 år i år. Då hade vi förberett oss på, och vi hade ju gått någon liten så här föräldrakurs för att vi skulle lära oss om förlossningen och andningen och bedövningar och allt det där. Och jag minns att jag var så helt upptagen med att klara detta med förlossning. Och sen när allting var över och man stod med den där lilla Josef i famnen, så kände jag så här, men hur gör jag nu? Det kände jag inte att man hade fått någon undervisning om. Hur tar man hand om det här lilla barnet? Men på något sätt så har vi ju det här i oss. Vi vet ju, ett barn behöver ju näring. Ett barn behöver omhändertagande på olika sätt. Och så får man ju lära sig av andra som har gått före på olika sätt. Och det har ju ändå gått bra. Första barnet, andra barnet, tredje barnet. Och idag så har de ju flyttat hemifrån. Och de klarar sig ju själva. Och jag kan vara förundrad över, oj vad mycket de kan. Och nu är det jag som får fråga dem istället. Och så är det ju med våra barn. Vi har dem till låns ett litet tag. Vi får fostra, vi får ge kärlek och omsorg. Sen växer de och går vidare. Men du vet, när en människa har kommit till tro på Jesus och blivit ett Guds barn, kanske blivit döpt, så är det på samma sätt att då behöver det finnas andliga föräldrar som kan finnas där. Som kan, särskilt den där allra första tiden, som kan få vara med och ger den alldeles särskilda omsorgen och kärleken som ser till att man får den mat man behöver, den omsorg man behöver. Och sen så kommer det här andliga barnet att växa vidare. Och jag tänker att där är en fantastisk process som vi alla kan få vara med i. Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Vi förbereder oss för tältmöten, som jag sa, i augusti. Vi har en stor ekumenisk satsning i pingsthelgen inne i idrottshuset. Vi tror ju att många människor ska komma till tro. När vi tittar tillbaka på församlingens historia så har det funnits tider när församlingen har växt liksom väldigt, väldigt mycket. Många har kommit till tro. Och det skulle absolut kunna hända igen. Och jag tror med det läget vi är i just nu i världen, människor söker, vad kan liksom jag bygga mitt liv på? Jag tror verkligen att många människor ska komma till tro. Men det handlar också om dem vi har, våra grannar, våra arbetskamrater, klasskamrater och vänner. Så vi behöver förbereda oss. Hur kan jag bli en sån där andlig moder, en andlig fader, en förälder? Kan man bli förälder när man är väldigt ung eller väldigt gammal? Ja, i Guds rike kan man det. Här kan vi alla få vara med. Och vi behöver inte kunna så mycket, men vi kan få vara med och ta små steg. På torsdag så har vi särskild bön för det där som vi förbereder nu. Och vill man vara med och vara förebedjare och kanske en sån där andlig fader och moder, så är man speciellt välkommen på torsdag 18.30 när vi ska både be och rusta oss. Men när det står så här, lär dem att hålla alla bud jag har gett er. Vad betyder det egentligen? Det låter ganska tungt det där med bud, eller? Det är vi ju inte så förtjusta i. I Gamla testamentet så kan vi läsa om hur Mose fick budorden, 10 Guds bud. Och det finns många bud där. Och fariserna, de brukade diskutera vilket av alla de där buden är viktigast. Och så kom de till Jesus. Och nu ska vi läsa ifrån Matteus 22, 34-40. Hoppas vi får upp ordet där. Jättebra. När fariserna fick höra hur han hade gjort sadduceerna svarslösa samlades de. För att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Och sen kommer ett av samma slag: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Det största budet. Och när Jesus ger den här undervisningen så citerar han Shema, Israels trosbekännelse ifrån Gamla testamentet. Den som de reciterade flera gånger per dag. Och jag tänker att vi ska läsa den också från 5 Mosebok 6:5-9. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännetecken på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Du ska älska Herren din Gud. Och sen kommer ju ett bud av samma slag, och det är från 3 Mosebok 19:18. Där står det: du ska älska din nästa som dig själv. Och jag tänker hålla alla de bud jag har gett er. Alltså allting är det som att det kokar ner i det här dubbla kärleksbudet. Att älska Gud av hela hjärtat, av hela kraften, av hela förståndet och vår nästa som oss själva. Kyrkofadern Augustinus, han lär ha sagt att älska Gud och gör vad du vill. Alltså det är någonting som händer när Gud får ha första platsen, när kärleken till honom får vara liksom det första. Då är det som att allting annat faller på plats. Och Jesus, han försöker visa den här skriftlärde, de här skriftlärde själva syftet med lagen. Det är inte att straffa den som har gjort överträdelser, utan att visa på själva syftet är att älska Gud och älska sina medmänniskor. Förra söndagen så talade Markus om dopet, och han, ni som var här såg ju att han väldigt konkret också tvättade en annan persons fötter. Och när han hade gjort det, Jesus, tvättat sina lärjungars fötter, som var ett uttryck för tjänande, för ödmjukhet, så säger han så här i Johannes 13 och 34. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er, ska ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Ett nytt bud. Älska. Kan man älska på befallning? Ja, hur är det möjligt att överhuvudtaget älska? Jesus säger i första, eller Johannes säger i första Johannes brev 4 och 19. Vi älskar därför att han först älskade oss. Det börjar med honom. Vi har sjungit många sånger om Jesu kärlek idag. Det är själva grunden. Allting handlar om att vi är älskade medan vi ännu var syndare. Vi är inte ens älskvärda. Hade gjort någonting, så älskar han oss. Ge sitt liv för oss. Kan man älska på befallning? Det står ju, älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Älska din nästa som dig själv. Kärlek har i vår kultur framförallt börjat handla om känsla. Jag känner ingenting. Jag älskar inte honom längre. Men kärlek är inte bara en känsla, och inte ens det viktigaste i det här sammanhanget. Utan kärlek har väldigt mycket med vår vilja att göra, med vårt förstånd att göra. Jesus säger att vi ska älska honom av hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt förstånd. Känslor kan man inte kommendera, men älska är ett verb, och verb är någonting som man gör. Eller hur? Gång på gång får vi uppmaningen älska varandra. Till och med älska era fiender. Ja, men handlar det om stormande känslor så skulle det inte ens vara möjligt. Men om det handlar om att i praktisk handling börja göra kärleksfulla gärningar mot en annan människa, så är det möjligt, eller hur? Älska är någonting vi gör. Förlåt varandra, uppmuntra varandra. Det handlar om våra prioriteringar, vår tid, våra pengar, vårt engagemang. Att älska Herren av hela vårt hjärta. Med allt det där vi har fått. Det handlar ju inte bara om känslor. Och Gud, han har skapat dig och mig, och vi är skapade för att älska honom. Älska våra medmänniskor och älska oss själva. Och när Jesus gav sitt liv på korset, så vet ju vi att det var inte lätt för honom. Han kämpade en otrolig kamp i Getsemane. Och det var liksom, som han sa, inte som jag vill, Gud, utan som du vill. Så överlät han sig och gick den här vägen. För han älskade världen så mycket att han gav sitt liv. Första Johannes brev 4 och 10 säger detta. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Det är omöjligt för oss att göra detta i vår egen kraft. Men du vet, det händer någonting när vi tar emot. Vi låter oss älskas av Gud. Och den här kärleken får bli sprängstoffet i våra liv. Så vi börjar handla kärleksfullt mot andra människor. Och vi får ge Gud den plats som han ska ha i våra liv. Jag tror att vi i vår del av världen, i vår kultur, i vår tid behöver fundera över de här sakerna. Därför att kärlek har så mycket börjat handla om känslor. Jag känner ingenting för honom längre. Jag älskar inte längre. Och så tänker man ibland att de där stormande känslorna som man kanske har i början av en relation. Tiden går, äktenskapet liksom, ja men livet går liksom sin gilla gång. Jag känner inget längre. Jag vill pröva någonting annat. Är det anledning att bryta upp? Eller vad skulle hända om vi började älska med hela vår själ, hela vårt förstånd? Gick tillbaka till ett beslut som vi har fattat, att vi ska stå vid varandras sida i nöd och i lust. Att börja göra kärleksfulla handlingar fast vi kanske inte känner så mycket hela tiden. Skulle någonting förändras i våra relationer, till vår partner, till våra barn, till våra medmänniskor? Att vara varandras livskamrater, det är så vackert när människor står vid varandras sida livet ut. Jag vet att det inte är enkelt och att det finns förhållanden som är så svåra att det inte är möjligt. Och det är inte det jag säger, men jag tror att vi alla skulle göra väl i att läsa att det handlar om hela människan, ande, själ och kropp. Att det handlar om att älska också med sitt förstånd. Och att göra kärleksfulla gärningar kan också bli att det faktiskt, jag blir berörd. Den andra blir berörd, vi börjar bygga någonting tillsammans. Bibeln visar att vi till och med kan tala till oss själva. I psalm 42 så står det så här. Varför är du så tyngd av sorg min själ och så full av oro? Och så säger psalmisten, sätt ditt hopp till Gud. Han talar till sig själv. Och det kanske vi behöver göra ibland. Inte bara känna utan också liksom tala till oss. Lyssna till ditt hjärta säger vi. Ja, det ska vi göra. Men inte bara, utan använda vårt förstånd. Tänk efter, säger vi. Det är bra, men det är också bra att tänka för. Ja, vi har fått ett förstånd som vi också ska använda. Känslor som är svåra att hantera. Vi kan inte styra våra känslor, men har vi känslor som är svåra att hantera så är det väldigt bra att prata om det. Att söka samtalshjälp. För någonting händer när vi får sätta ord på det där. Så gör det att vi kan sortera och vi kanske blir lite mer förståndiga. Älska Herren av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jag vill återkoppla dit jag började. Det är oroligt i världen. Det kan vara oroligt i våra liv. Hur ska vi leva? Vad ska vi ägna oss åt? Men jag tänker att den här uppdragsbeskrivningen som vi har fått. Det här uppdraget som vi har fått. Det är fortfarande vårat. Att gå ut i världen. Att göra människor till Jesu lärjungar. Att vara med och döpa. Men också att lära. Och vad är det vi ska lära? Jo, att lära att älska Gud och älska våra medmänniskor. Och vi läste från femte Mosebok att du ska inpränta detta i dina barn. Tala om det när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig på kvällen. Hörrni, vi är ju bristfälliga människor, precis som de första lärjungarna var. Och jag är den första att erkänna att det finns så mycket mer att önska i mitt liv. Men tänk att vi ändå får vara med. Och vi får på något sätt gång på gång uttrycka: amen Herre, jag vill älska dig. Jag har ju nyss firat påsk och påminns om Jesus, vad han gjorde. Men också den här berättelsen om Petrus, som när det hettade till förnekade Jesus. Och kände sig så misslyckad, som den största och mest misslyckade i världen. Men en tidig morgon möter Jesus honom på stranden. Inte ett ord av fördömande, utan han får en fråga. Och jag tänker att det är den där viktiga frågan: älskar du mig? Och Petrus hade väldigt svårt att ta stora ord i sin mun. Men han säger: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och så får han ett uppdrag att vara herde för fåren, att ge fåren föda och så vidare. För 32 år sedan, nu i maj, så stod Mikael och jag här, min man, och vi hade vår vigsel i den här kyrkan. Och då fick vi frågan om vi ville älska varandra i nöd och lust. Och det svarade vi ja på. Och jag tänker att det har väldigt mycket också med vilja att göra. Vill jag detta? Det finns känslor, men allt det här, det går ju upp och ner. Men det har också väldigt mycket med ett beslut att göra. Och så är det också med vår relation med Jesus Kristus. Och den där relationen, precis som i våra vänskapsrelationer och kärleksrelationer, den behöver förnyas. Vi behöver göra en ny överlåtelse till varandra. Ja, men jag vill fortsätta leva. Vi vill fortsätta leva tillsammans. Men jag vill fortsätta att leva med dig, Jesus. Jag vill följa dig. Jag vill lära känna dig. Jag vill älska dig. Ja, men säger du, hur ska jag kunna lära någon annan? Jag lär mig ju knappt något själv. Men du vet, vi får vara med allihopa. Och i efterföljelsen till honom så är det han som ska göra oss till människofiskare. Följ mig, sa Jesus. Vill du älska mig av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd? Vill du älska din nästa som dig själv? Jag tänker att det är de där frågorna som Jesus ställer till oss idag. Vill du följa honom? Vill du älska honom? Vill du vara med och göra den här världen till en bättre plats? Vill du, där du är, på det sättet som är liksom ditt sätt, vara med och sprida de goda nyheterna vidare? Och tänk att när du ger evangeliet vidare till någon, så kanske den i sin tur tar det vidare till någon annan. Och så är vi med om den här expansionen. Det finns en sån kraft i evangeliet. Se inte ner på dig själv. Jesus har kallat dig att följa honom. Och i hans efterföljelse så finns det kraft. Och det finns ett löfte. Och det är att han ska vara med dig. I dina relationer. I ditt arbete. I din kanske sökande efter arbete. Eller var du än är någonstans i ditt liv. Så har han lovat att vara med dig. Lär dig av honom. Och det du lär dig, dela det vidare till dem du möter.
Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka, så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.